Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det var sen höst 1972. Solen sken på en klar oktoberhimmel och sommarturisterna hade för länge sedan lämnat Gotland, Fårö, Snäck och packat ner sina tält i källaren för att samla damm till nästa säsong. Gotland med sina långa vackra stränder, raukar och magiska utflyktsplatser låg nu tyst, stilla och vilande. Kvar fanns nu öborna, de många bondgårdarna och vinden som smekte de karga träden längs kuststräckorna. Men just det här året var det inte bara sommarturisterna som lämnat ön. En man bosatt i Lummelunda går inte att finna. Han som alltid fanns där, på sin gård nära Visby, är som uppslukad av jorden. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Och mitt namn är Nathalie Seoff.
I veckans avsnitt av Olösta fall ska vi berätta för er om det historiska fallet Sven Sjögren som försvann från sin gård i Lummelunda på Gotland i oktober 1972. Det är ett omtalat fall som än idag, år 2023, är olöst. Sven Sjögren föddes år 1910, samma år som den sista avrättningen i Sverige verkställs. Han föddes på Gotland. Familjen var välbärgad och ägde stor mark runt och i området Lummelunda. Mark som sträckte sig från myrarna i Martebo ner till kusten i Lummelunda. Sven levde ett stillsamt liv och när han blev äldre köpte han ut sina syskon från marken och blev ensam markägare till familjens arv. Han trivdes där på sin gård i Lummelunda, området som är känt för sin grotta, Lummelundagrottan, och naturreservatet norr om Visby. Idag besöker omkring 100 000 turister grottan varje år mellan maj och september. Sven var en renlevnadsmänniska som njöt av naturen. Han var ingen stor drickare men kunde ta sin stänkare vid högtider. Han höll sig gärna för sig själv och folk i området såg honom lite som en enstöring. Någon som skötte sitt och sig och inte gärna drog ut på sociala upptåg. Han var nöjd med det stilla liv som han valt och umgicks med några få utvalda när det passade honom. De få vänner han hade på ön tyckte mycket om honom. Han var någon att lita på. En man som stod vid sitt ord och som fullföljde de åtaganden han åtagit sig. Någon kvinna hade han inte och inte heller några barn. När Sven fyllde 61 år var två av hans fyra syskon fortfarande vid liv men bodde då i Stockholm med sina familjer och barn. Sven levde ensam på sin gård tillsammans med sina höns och sina katter. Han var nöjd så. Men Sven hade skulder och måndagen den 16 oktober 1972 klockan 9 på morgonen inkommer ett samtal till Visbypolisen. Det är Svens systerson som ringer. Han är orolig. Systersonen är boende på Gotland och även om han inte umgicks med sin morbror särskilt ofta så hade han alltid ett öga på gården på Lummelunda. Under telefonsamtalet berättar han att ingen sett Sven på över en vecka. Och att det hela var märkligt. När han pratat med en granne till morbror Sven fick han också veta av denna att Sven troligtvis lämnat Gotland för en resa in till fastlandet och huvudstaden Stockholm. Men varför? Rörde det sig om Svens skulder? Systersonen berättar att han varit i kontakt med sin andra morbror, Nils, Svens bror, som bodde i Stockholm. Och att Nils tagit kontakt med det företag i Stockholm som Sven var skuldsatt hos. Men de hade inte sett Sven på flera månader. Och skulden låg kvar. Nils blev genast orolig och tar sig till Gotland med flyg redan samma dag. En anmälan om försvunnen person påbörjades och skrivs ner på en blankett på polisstationens skrivmaskin i Visby. Polismannen som tagit emot samtalet beslutar sig för att tillsammans med systersonen till Sven möta upp Nils på Visby flygplats på eftermiddagen. De tre männen beger sig sedan tillsammans till Svens gård i Lummelunda. Även två poliser från spaningsroten anländer till gården och man börjar söka efter Sven. Gården ligger lugn och stilla när bilen kör upp på gårdsplanen. Ingen Sven i sikte och ingenting såg misstänksamt ut på platsen. Inga spara bråk eller inbrott. Ytterdörren som är låst lirkas upp av en polisman med hjälp av en bit ståltråd. Men när dörren till huset öppnas byts det stilla lugnet ut mot kaos. Synen som möter dem är lamslagande. Inuti Svens hus är det ett bombnedslag. Det är stökigt, smutsigt och hela huset är fullproppat av skräp och bråte. Hur hade Sven egentligen levt? Hur hade han egentligen mått? Vanvården av huset var talande. Inne var det kallt och det luktade illa. De tre männen ropade efter Sven men fick inget svar. Huset genomsöktes men Sven Sjögren var som uppslukad av jorden. Vart hade Sven Sjögren tagit vägen? Polisen pratade med bekanta till Sven. Vilka hade han haft kontakt med innan han försvann? Hade han betett sig annorlunda, märkligt eller berättat någonting för någon som kunde leda dem framåt i sökandet? Och hur såg egentligen Svens ekonomi ut med tanke på skulden han hade till företaget i Stockholm? Sven var ingen rik man. De pengar han ägde hade han investerat i sin mark, som i sig var värd en stor summa pengar. Men utöver marken så levde Sven väldigt spartanskt. Han hade inte mycket pengar att röra sig med och hade vid flera tillfällen fått låna pengar av vänner och bekanta för att ha råd med mat. Han var med andra ord en fattig man trots att hans mark var värd mycket pengar. Och när polisen gräver i Svens ekonomi och kartlägger hans liv inser de att marken som Sven äger och lever på har haft flertalet spekulanter under åren. Kan marken ha varit ett motiv för att undanröja Sven? Bland spekulanterna ska bland annat två av de personer som försökt få Sven att sälja av sin mark varit hans grannar. Dessa två ska på olika håll ha frågat Sven vid flertalet tillfällen om man inte kunde tänka sig att sälja. Men Sven hade vid varje tillfälle sagt nej, trots att han var i behov av att få loss pengar. Om det var stolthet som låg bakom hans nekande till affärer kan nog bara Sven svara på. Men situationen fick polisen att börja utreda om det kunde vara en grannfejd som låg bakom Svens försvinnande. Polisen gräver vidare och det visar sig att en direktör till en stor minkfarm i Salthamn fått förvärvstillstånd av länsstyrelsen gällande stora delar av Svens mark. Ett slags medgivande som innebär att man är godkänd att få förvärva en lantbruksfastighet i glesbygd. Allt som fattas är att Sven ska vilja sälja marken det gäller. Någonting han vägrat. Den rika Garvar-familjen ska ha försökt få Sven att ändra sig. Men enligt vittnen runt Sven ska han ha uttalat sig om att han inte under några som helst omständigheter kommer att sälja marken till direktören. Direktören ska då ha försökt lura Sven med hjälp av en så kallad bulvan, en mellanhand. Mellanhanden ska då ha försökt få Sven att sälja marken till honom för att han sedan skulle sälja vidare till direktören. Allt utan Svens vetskap. Här verkar någonting vara lite lurt. Polisen ser över passagerarlistor på Gotlandsfärjan och flyget för att se om Sven faktiskt har rest till Stockholm. Men Sven står inte registrerad på någon av deras passagerarlistor. Kan det ha varit mellanhanden som spritt ryktena om att Sven skulle ha lämnat Gotland för storstaden? Mellanhanden förhörs och blir huvudmisstänkt i fallet. Han förekommer sedan tidigare i polisens brottsregister och stod redan inför ett utdömt fängelsestraff som han beordrats att inställa sig för. Redan vid 15 års ålder har mannen funnits i polisens brottsregister för olika stölder och förskingring av pengar. Inte nog med det ska det visa sig att mannen har ett hagelgevär i sitt hem som står registrerat på Sven i vapenregistret. Varför har mellanhanden Svens hagelgevär i sin bostad?
En husrannsakan görs i Sven Sjögrens hus. Kriminalteknikerna hittar spår som tyder på ett svenskt besök. På köksbordet står två dricksglas som beslagtas för att undersökas efter möjliga fingeravtryck från någon som inte är Sven. Även på vardagsrumsbordet står två dricksglas tillsammans med en tom flasköl, en oöppnad läskflaska av smaken blodapelsin och en liten tillbringare med surnad mjölk som man tar i beslag. På kakelugnen i vardagsrummet lyckas man även säkra två handavtryck. Nu kommer det som är mest intressant och som gör mellanhanden ännu mer misstänkt i fallet. På en byrå i Svens vardagsrum hittar polisen en plastmapp innehållandes en köpehandling och ett skuldebrev. Genom signaturerna på papperna kan man snabbt konstatera att det är ett avtal mellan Sven och mellanhanden. Mannen ska ha betalat Sven 10 000 kronor, vilket kvittot i mappen bevisar. I skuldebrevet signerat av mellanhanden och Sven rör sig om en skuld på ytterligare 20 000 kronor som han ska betala till Sven. Detta signerat den 3 oktober 1972, 13 dagar innan Svens systerson ringer till polisen om att han är försvunnen. Man finner också bevis som tyder på att Sven med största sannolikhet inte håller sig borta frivilligt. I hans sovrum hittar man nämligen en död liten kattunge som svultit ihjäl. Sven älskade sina djur och skulle aldrig lämna sina kattungar utan att se till att någon kom över och gav dem mat och vatten. Någonting som även Svens grannar konstaterade vid förhör. Framför sängen finner polisen också en vätska som täcker golv och tv. Kriminalteknikern konstaterar att det rör sig om någon som måste ha suttit på sängen och gett ifrån sig en kraftig uppkastning. I trappan mot övervåningen hittar man också en brunfärgad fläck som ser ut som intorkat blod. Det är många omständigheter under husrannsakan som ter sig högst märkliga. Grannarna som polisen tidigare varit i kontakt med och som var de som kontaktade Svens systerson kunde nu berätta att de faktiskt sett en man vid Svens hus innan hans försvinnande. Det var tidigt på morgonen dagarna kring Svens försvinnande som de vaknat av en hög skräll när en bil i full fart kört över den lilla träbron till Svens hus. Mannen i grannhuset ska då gått ut och konfronterat personen som parkerat bilen på Svens tomt. Det ska varit mellanhanden de sett och han ska ha lassat in någonting i en bil. På frågan var Sven befann sig hade mellanhanden svarat att Sven rest till Stockholm. Det var alltså här som ryktet om Svens resa hade startat. För några dagar senare hade grannarna fortfarande inte sett till Sven och det var då som de ringde systersonen och var oroliga. Även de tyckte att det inte stämde överens med Svens personlighet att lämna kattungarna ensamma så här pass länge. Han älskade ju sina djur. Grannfrun hade då slagit upp Svens systerson i telefonkatalogen och ringt det där oroliga samtalet som ledde till att polisen började gräva i vad som kan ha hänt Sven. Sven förblev som uppslukad av jorden och polisen i Visby började inse att det hela nog inte rörde sig om ett försvinnande utan faktiskt om ett mord. Man begär förstärkning från Riksmordkommissionen. SKL utför analyser av de fynd man gjort i Svens bostad och flera saker kan fastställas. Mjölken i Svens dricksglas innehåller spår av silver. Troligtvis har Sven blivit förgiftad. Det förklarar också den kraftiga uppstötning som skett i sovrummet av golvet och tvn. Dessutom kan man konstatera att kontraktet som Sven har skrivit på inte är giltigt. Underskriften är förfalskad och alltså inte Svens egna. Polisen fortsätter att kartlägga vad som hänt i området kring Svens försvinnande och nu kommer tips efter tips vällande in till Visbypolisen. Det rör sig bland annat om ett vittne som ska haft ett möte med en gammal röd Saab 4 veckor tidigare vid Lojstahed, cirka 5,5 mil söder om Lummelunda där Svens gård låg. Mannen i Saaben ska ha kört vansinnigt snabbt på den lilla grusvägen och vid mötet ska föraren ha hukat sig framåt i förarsätet. På huvudet ska han ha burit en mössa. Polisen visar mannen en bild på mellanhanden och frågar om det var samma man som han sett köra Saaben den där dagen 4 veckor tidigare. Och det konstaterar vittnet snabbt att det var. Det var mellanhanden som kört den röda Saaben. Han kände mycket väl igen honom. Och man kan faktiskt konstatera att mellanhanden äger just en röd Saab. Vid en husrannsakan den 14 november 1972 i mellanhandens bostad står bilen parkerad utanför huset. När bilen genomsöks av kriminaltekniker finner man rödfärgade fläckar på tyget i bilens baksäte. I bostaden hittar man också en massa olika dokument som man beslagtar. Bland dessa finns ett kvitto på 10 000 kronor, samma summa som på det kvitto man hittat i Svens bostad. Man finner även ett köpekontrakt av mark samt ett skuldebrev. Fallet uppmärksammas i media och det blir till en stor nyhet, en stor händelse på Gotland. En öbo har försvunnit och med största sannolikhet har han blivit mördad. Hela samhället engagerar sig och tipsen fortsätter att välla in. Och många tips rör just mellanhanden. Ett av tipsen kommer från ett vittne som ska ha kontaktat Visbypolisen angående ett inköp som mellanhanden ska ha gjort. Han ska enligt vittnet ha köpt fiskegarn. Han ska sedan, enligt denna tipsare, ha virat in svensk kropp i fiskegarnet och sedan dumpat kroppen i havet med hjälp av tyngder. En av flera teorier som polisen jobbade utifrån var att svensk kropp kanske hade dumpats just i havet. De befann ju sig på en ö och det var troligtvis det enklaste sättet att göra sig av med en kropp på. Och också den svåraste platsen att återfinna en dumpad kropp på. Mellanhanden fortsätter att förhöras som misstänkt i mordet på Sven Sjögren. När polisen frågar ut honom om kvittot, köpekontraktet av mark och skuldebrevet brister det till slut för mellanhanden. Han erkänner att han lånat pengar av en man bosatt i Stockholm och att han använt dessa pengar för att köpa mark av Sven. Mark som han nu planerar att bygga en semesterby på. En plats för sommarbesökarna att vistas på och en möjlighet för honom att tjäna pengar på att hyra ut stugor i området. Polisen undersöker mannen som mellanhanden ska lånat pengar av och inser att även denne man är en för Stockholmspolisen känd bedragare och svindlare. Ju mer de gräver, desto större visar sig det hela vara. Det rör sig om flertalet skumma markaffärer och precis som man misstänkt ska det visa sig att det var direktören som ägde minkfarmen som är inblandad i köpen kring svensk mark. Mannen som Sven svurit på att aldrig någonsin sälja sin mark till. Polisens blickar riktas nu mot direktören och hans möjliga inblandning i mordet på Sven. Direktörens minkfarm undersöks grundligt i jakt på spår efter Svens kropp. Men man hittar ingenting som kan tyda på att Sven ska ha befunnit sig där. Mellanhanden förhörs återigen, men det går inte att binda honom till försvinnandet eller mordet på Sven. Bevisföringen är alldeles för tunn. Däremot får han fängelse för bedrägeri gällande den förfalskade underskriften på köpeskontraktet. Sven död förklarades hösten 1983, men någon kropp kunde aldrig hittas och hans anhöriga fick begrava en tom kista. Visbypolisen är övertygade om att det är mellanhanden som har mördat Sven. Men det går inte att bevisa. Kreatörerna bakom podcasten Kalla fall har gjort en dokumentär om fallet. Vi kommer att länka till den i våra källor som du hittar på olostafall.se. Deras spår ledde dem till en soptipp på Gotland där både benbitar och en grön gammal jacka hittades. Tyvärr visade sig benbitarna vara betydligt äldre och de tillhörde inte Sven. Kanske finns hans kropp begravd någonstans på Gotland. Kanske finns han i det djupa blå vattnet. Eller så transporterades kroppen till Stockholm ändå. Det är en gåta som vi troligtvis aldrig kommer att få veta svaret på. Det finns en sak som är lite annorlunda med det här fallet jämfört med andra äldre fall som vi tagit upp. För att även om Sven död förklarades 1982 så är fallet inte preskriberat då kroppen inte hittats och man har inte kunnat fastställa att det rör sig om ett faktiskt mord. Våra tankar går ut till Svens anhöriga. Att inte få svar på vad som verkligen hänt. Att gå till en tom grav måste vara fruktansvärt. Att det dessutom troligtvis rör sig om pengar och mark som motiv. Att människans girighet kan leda till att man tar någon annans liv. Det är fruktansvärt. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.